Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Ja, jag får väl hälsa välkomna till bebispodden Nisse och Manne, där vi nu alltså sen sist har blivit, hur många var vi innan? Vi var 4, 8, nu är vi 9 i pappapodden-familjen.
Just det, varit, men egentligen behöver vi, det är lättast att bara räkna barnen,
ja,
som har varit 4.
Ja, och nu är det 5.
Jaha. Och jag har alltså 3 barn. Alltså känns inte det jävligt coolt? Alltså också lite, lite manligt, lite liksom virilt.
Ja, verkligen. Alltså gud ja, pungen funkar.
Ja. Alltså jag minns det när Rut kom till och jag tänkte så här, alltså jag har 2 barn. Det är så mycket, alltså 1 barn, det är nästan lite så där ungdomligt. Det är något som man kan göra ungdomligt och oförstånd. Men 2 barn är en familj. Och jag minns att jag tänkte, det var innan jag hade Instagram, jag tänkte så här, hur ska jag någonsin kunna göra någonting på Facebook som inte är ett skryt över det faktum att jag har 2 barn nu, som båda är skitsöta.
Just det.
Ja, och det gick inte så bra.
Nej. Nej, det kan man inte säga. Vi skapade någon slags karriär av det, båda 2.
Ja, nu har jag 3 barn.
Ja, alltså det är, ska du sluta?
Det är svårt, ja, det, man kan ju få ännu fler, men till slut så blir det ju liksom inte, alltså det går ju från liksom friskt, härligt och manligt till att vara
familjen annorlunda liksom, på TV4.
Ja, det går, det är slutstationen, men via att det är liksom mer kuriöst och lite konstigt, alltså som, vad heter han nu som pryglar barn på torg, gör han inte, men Anna Odell, David Eberhard, han har ju typ 6 barn, och det är mer liksom så här,
pryglar barn på torg.
Nej, det gör han ju inte, det är bara i min fantasi som han gör det.
Ja, alltså han pryglar, han gör inte barn. Det. om de förtjänar det. Alltså som en markering bara.
Ja, men alltså när jag, anledningen till att jag tänkte att han pryglar barn på torg, det var att, gud, alltså jag är så virrig i huvudet nu, men jag la upp någonting på något, jag hade curlat jättemycket en gång för länge sedan och gjort Hello Kitty föreställande ris till Iris. Och då skrev jag att nu kommer David Eberhard ställa mig på ett torg och prygla mig. Men det var ju bara min fantasi, plus att jag är inte något barn, så att jag vet inte.
Nej.
Men i alla fall, men... jag vet inte om det, när det slutar vara till ens fördel att man har många barn. 3 är fortfarande på rätt sida, 4 absolut. Gränsen går kanske vid 5, det är då det börjar bli lite, liksom, gå från coolt till konstigt. Så det är bara 3 och 4 barn som är coolt kanske.
Mina föräldrar har ju 5. Alla har sagt att det är jobbigt med 3 barn för att då blir det så här problem med bil och sånt. Men jag tänkte att det blir det inte alls, man får plats med 3 i bilen. Det är väl nästa barn som blir jobbigt.
Alltså jag tror att det kommer bli problem.
Ja,
jag har problem, inte kanske exakt fattat hur man fäller ihop den där buggabovagnen på ett smart sätt. Men hittills har ju den bara den, alltså när jag åkte in med barnen för att hälsa på BB, nu går vi händelsen väldigt mycket i förväg, men då fällde jag sätet för att få in vagnen.
Det tror jag
alltså,
inte.
Förstår du? Så vi hade inga platser i bilen alls.
Jag minns ju det med, vi hade ju en Emma Ljunga med Jojo. Och den, nej, nu ska vi se, med Manne, då var det så, då hade vi ju Golf, alltså en liten Golf, Volkswagen Golf, en vanlig. Alltså, sen hade vi den där Golfkombin som är en mellanting mellan Passaten och Golfen. Så den har lite större paketrum. Men på den första Golfen, då var vi tvungna att ta av de lite större bakhjulen. För då kunde man lägga in den på liksom längden, om du förstår. För att la man in den på bredden, då tog den ju upp så här ohemult mycket plats och så blev det mycket dö-utrymme. Men tog man av bakhjulen, då kunde man köra in den så att halva bakluckan ändå var fri till annat.
Just det.
Men det där kommer ju, det där är ju liksom små saker, det kommer du ju lösa, det vet man ju själv. Det där, sen löser man det där med liksom en bebis på axlarna och en vad heter det, nappflaska i vänsterhanden, och sen så fäller man upp den där med högerhanden. Det tar ett tag bara, men sen kommer man in.
Men vi har ju haft några år när bilen har en vanlig kombi har känts väldigt stor, och vi har liksom kunnat ta det som ett extra förråd, bakluckan liksom.
Ja.
Men nu har jag rensat upp det, så nu är det mer som en bil. Men ändå så. Vi får se.
Fick
men
du alltså, hyra det som ett nytt Shurgard då när för bilgrejerna i?
Du tycker det är så märkligt att jag har ett förråd som för övrigt inte är Shurgard, utan ett annat märke som jag inte vill nämna. Eller så. För det är bara jag och yrkeskriminella som hyr där.
Aha, jag förstår.
Men i alla fall så, alltså det som har hänt, folk kanske inte fattar det, det är ju att jag och Sara och vår familj har berikats med till barn. Och det är Adrian, vi tror kanske att han heter Frank Adrian Forsberg.
Och vad Adrian, har det varit med länge på någon lista? Jag har inte frågat om namn tidigare, vad jag minns.
Jo, det har du gjort det? Du var väldigt negativ till Adrian, det finns i podden. Ja.
Tur att du, både tur och otur att du minns saker.
Men det är så sjukt att du aldrig minns någonting däremot.
Ja, det är roligt nu
om jag också, så vi har ju pratat, så fort barnet eller så här, så fort han har nämnt, så har jag nog sagt Adrian också, tror jag. Det är sjukt.
Men det här är ju intressant. Alltså det, min boken nu, så är det ju, den är ju precis, ska ju iväg nu till tryck här, så jag håller på och fixar det sista. Ja. Och det är ju, jag kommer inte ihåg någonting. Det är så himla roligt. Och det är så här, jag fick en text av min redaktör och bara, men det här är väl en jättebra inledning. Jag bara, va? Har jag skrivit det här ens? Alltså du vet, man bara, alltså det är sjukt. Det är sjukt.
Ja.
Men det är väl också härligt.
Du har väldigt, väldigt dåligt minne vad gäller det mesta, men säkert bra vad gäller andra saker.
Jag kommer ihåg olika saker. Alltså jag tror att det är väldigt selektivt på något vis kanske.
Ja.
Men Adrian, jag tycker nu, Nisse nu, jag tar helt avstånd från vad Nisse sa för något halvår sedan, eller när Adrian kom upp senast i mitt liv. Jag tycker det är ett jättefint namn.
Ja.
Adrian,
jag gillar
heter
det också.
Min efterföljare på Nisses fredag.
Okej.
Och våran granne under oss heter Adrian.
Bra. Det är perfekt, för det är lite så jag funderat, alltså hur skulle man kunna koppla till Nisse på något sätt?
Ja, nu har du fått lösningen.
Men jag tycker också Adrian är bra, men det är inte mitt absoluta favorit. Men det blir ju så här, det blir ju typ helt omöjligt att välja namn när man har två barn som är stora,
För de vill lägga sig i, eller?
Ja, och det måste de ju typ få göra också. Vi har ju sagt en del namn som har varit så här. Alltså då, det var ett namn som föreslogs, så sa Iris att hon skulle ta avstånd från honom och sen så skulle hon dränka sig.
Först Iris är ju så dramatisk jämt.
Ja, så, och nej, men för ofta så är det ju så här, dels tycker man något är fult och sen så kanske det finns någon liksom störig kille i skolan som heter så.
Ja, just det.
Det blir ju jättesvårt och det går ju liksom att arbeta in ett namn så att man sen glömmer den där obehagliga personen, men det blir svårt för dem liksom att längta efter någon som ska heta något som verkligen så här, ja, men som känns disharmoniskt i hela kroppen. Och därför så egentligen är väl så Adrian är ett namn som ingen i familjen protesterar mot.
Ja, minst vi hade ju nämnare, typ.
Ja, precis. Sara och jag hade ju förut, fast det har tyvärr Sara backat ifrån. Alltså i alla år så var det ju Ruben som var.
Ja, just det. Det var för att han jobbade med mig på Bingo Royale, eller?
Ruben Salmander, eller?
Nej, Ruben Broman. Han jobbade, ja, ja. Han var fotograf och produktionsassistent och sådär. Han var med redan,
ja,
50-tiden.
Ja, ja, ja. Ja, det var säkert därför.
Har barn med Lisa Milberg.
Ja, hon som var med Andres Locke också, eller?
Japp. Det var ju en skandal när Ruben och Lisa Milberg. Men Lisa Milberg är ju också en indie-artist liksom, och har sjungit med, var det Concrete eller vad hette det bandet?
Ja.
Hon var med ute där på den tiden när man var ute mycket, då var hon överallt.
Okej. Okay. Just det, och nu har hon barn med någon som heter Ruben.
Mm.
Så kan det gå.
Frank hette ju min granne när jag växte upp. Han var en sjusovare. Så att han, varje morgon fick jag och Krippe, Christian, gå och knacka på hans fönster och väcka honom på sommarlovsmorgnarna. Och han hade också väldigt mycket så här, gillade. Han var liksom så här datanörd och sitta inne mycket och liksom spela Commodore och kolla på mycket. Där fanns alla så här Top Gun. Vi kommer att kolla på 9,5 veckan, hade alla de här vuxenfilmerna. Sen hade han en stora syster som jag hade sex med i en bastu en gång.
Okej.
Så det är positiva minnen.
Ja, det är verkligen positiva minnen. Mm. Men bebisen då?
Nej, men skit i det, kan vi inte prata om mina grannar nu och alla,
ja,
sådana? Jag tror inte att det är det lyssnarna vill höra.
Jo, självklart. Nej, men så Adrian kändes som någonting som vi kunde enas. Jag sörjer lite Ruben. Så Ruben var mitt näst bästa namn. Mitt absolut bästa har blivit Sindre, som jag tycker är så jävla gulligt. Nu fick jag reda på att i den dramatiserade serien Knutbysekten så heter pastorn Sindre. Men jag har inte sett den själv. Och det finns ju en jättefin norsk löpare som är en gullig människa också som heter Sindre Burås. Och Sindre är ju liksom, tycker jag, fast det kan ju låta annorlunda i någon annan, men det är liksom så här gulligt och fint och bra utan att vara liksom effektsökande eller tillgjort.
Där vill jag pausa lite och säga att lite effektsökande är det. Jag vill bara flika in det.
Alltså, ja, men kanske för det. Ja, okej. Okay. Ja, jag kan tänka mig att det kan landa så i någon annan i och för sig. Mm. Men jag har nog liksom sagt det ordet 5000 gånger, så att det känns inte så för mig.
Nej, men det var ju som när vi döpte, alltså ingen jämförelse, men det var ju när vi tyckte att mannen skulle heta Ali, för vi tyckte att det var ett fint namn, fint och neutralt namn, och det tog hus i helvete hos alla släktingar och ja, folk tyckte vi var modiga och det blev så här, men vadå, det är bara ett fint namn. Inte jag säger att Sindre är liksom av den, men det kan ju bli så här att man själv stirrar sig blind på ett namn och sen så tycker andra att det är märkligt, för det här är ju ett norskt namn till exempel.
Ja, jag hade tyckt det var jättebra, och Ruben också. Så det är liksom så här, Adrian är ett fint namn som jag tycker om, men det är inte favoriten. Ja, men, och det här Frank, det kom väldigt nyligen. Det var någon släkting till Sara som hette det, och jag tycker det låter så jävla starkt med Frank Forsberg.
Ja, det är coolt. Det är
en bra alliteration. Mm. Så jag föreslog då att, ja, men ska han inte heta Frank Forsberg istället? Mm. Och kanske Adrian då som mellannamn istället. Och Sara var lite positiv, men det var då Iris ville ta avstånd från honom och dränka sig. Och dessutom sa min mamma att Hanna Widells barn heter det. Så det skulle vara typ som att man var inspirerad av henne.
Ah.
Och det kan jag absolut inte tänka mig.
Nej.
Men det blir ändå ganska starkt med Frank med där. Frank Adrian Forsberg. Alltså det låter ju väldigt bra tillsammans.
Ja, och då kan ju han också sen välja om han tycker att det, du vet, när han sen blir stor, han kommer ju liksom bli den här litterära giganten. Då kan han vara Franke Forsberg till exempel. Då kan han välja det själv.
Visst det. Nu sa du Franke dock.
Ja, det var för att det, min Frank som jag växte upp med kallades för Franke.
Kallades Franke. Ja, men det är inte dumt med Franke eller. Och det där är ju skitviktigt också, att smeknamnen är gulliga,
för Frank,
eller fina.
Frank, ja. Alltså, ofta vill man ju lägga till ett e på slutet när det blir såna här rop, alltså smeknamn, det är ju liksom naturligt. Det får man alltid tänka på.
Franke funkar skitbra. Och min favorithistoria om Frank Aschberg, som jag hängde lite med back in the day. Han var ju en galen ung man, son till Robert, fotograf, bror till Annika Aschberg. Han hade alltid på sig ett Adidas-ställ.
Ja.
Han hade ju sin också kännetecknade tatuering på halsen som hade gjorts i ett kök där det stod "Ta det lugnt" med L-U-N-G-T. Och han skulle gå in på East, ett ställe på Stureplan, och de sa att du kommer inte in med träningskläder. Och han bara fuck. Och så gick han till den enormt legendariska munspelscykot.
Just det.
Som var en
som
psykiskt sjuk. Ja, precis.
En som också skulle kunna hetat Frank faktiskt.
Säkert. Psykiskt sjuk alkoholist och narkoman som var väldigt, väldigt smutsig, ofta nerbajsad, som stod på ett maniskt sätt spelade munspel för folk som rörde sig på Stureplan. Då sprang Frank fram till honom och erbjöd honom 100 spänn, eller om det var 500 spänn, för att byta Adidas-brallorna mot munspelsmannens väldigt, väldigt smutsiga chinos. Och det gick munspelsmannen med på. Då kunde inte vakterna på East neka honom. De hade ju sett det här, för det var ju liksom på andra sidan gatan också vid 7-Eleven som de hade.
Det är så sjukt att man på den tiden att man inte fick, just på East också, som var liksom hiphopstället, alltså att man inte kunde komma in med träningskläder. Skulle de nekat typ, vad heter det, NWA eller något sån här som kom liksom då och inte komma in då, för att ni har...
De hade väl varit tvungna, det är ju som i Spanien där man liksom måste ha på alla klubbar och dansställen måste ha finskor inom citationstecken, och de får ju vara exakt hur fula och limmade de vill, men man får inte ha ett par snygga sneakers.
Men hörru, ska vi i alla fall sluta beat around the bush och cut to the chase? Och jag vill höra allt om...
Verkligen. Ja, men han heter alltså Frank Adrian Forsberg och är hemma hos oss nu. Och det här är fredag, så nu är han 5 dagar gammal. Han föddes i måndags.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och det här var ju en enormt, alla förlossningar är speciella, men den här var ju så otroligt ovanlig för att det var ett planerat snitt.
Mm.
De tidigare förlossningarna har ju varit väldigt långa, ja, framförallt den andra, men även den första var väl 12 timmar förlossning som sen slutade i snitt efter massa dramatik med feber och värksvaghet och förhöjd puls hos Iris i magen och ja, sen snitt. Och det andra var ju 20 timmars förlossning som sen slutade i snitt och som dessutom gjorde, som var ganska stökig operation som gjorde att Sara behövde efter snittet sövas och var sövd i några timmar och sådär. Så det blev en jobbig start för henne, hon var helt borta och liksom visste inte riktigt vad som hade hänt och jag var ensam med ruten första tiden.
Det var aldrig någon snack om den här gången att vi testar en gång till.
Ja, nej, det tror jag inte man hade fått, och det var ju ändå skönt. Jag minns att jag kände en stund in på andra förlossningen, Sara ville ju gärna, men jag kände att det kommer säkert bli samma jävla skit igen.
Och det sa du också, du satt och muttrade i ett hörn.
Precis. Nej, men det är ju extremt slitsamt med ett snitt. Alltså det är ju ett jävligt stort ingrepp, och om man dessutom är helt nerkörd innan, så blir det ännu liksom värre. Uff. Ja. Men så nu var det så här att vi skulle komma till BB Stockholm på Danderyd klockan 7 på måndagen. Och det fanns något infohäfte där det stod att de utför 2 snitt på förmiddagarna. Och man brukar vara färdig vid 10.
Just det.
Så det är så konstigt, för vanligtvis åker man in och så tänker man, jävlar, nu är det nog på gång. Men liksom, för det första kommer de tycka att verkan är på allvar. För andra kommer det ta 5 timmar eller 15 eller 50. Man har liksom ingen aning. Och när kommer jag få sova nästa gång, den här ovissheten? Som är, alltså det är som en svindlande ovisshet. Nu är det som en svindlande visshet, att det är så svårt att ta in att om 3 timmar då kommer jag sitta med mitt barn i famnen liksom.
Som när man startar ett maratonlopp.
Ja, fast där är det väl ändå lite mer ovisshet, att det, man kan ju få kramp eller så här. Ja. Man har ungefärlig uppfattning. Ja, men så var, jo, det kanske var som ett maratonlopp, för här hade det kunnat vara 9:30, men det hade också kunnat vara 10:20. Så det är sant. Ja, som ett maratonlopp. Ja. Ja. Ja, det är ungefär som ett maratonlopp.
Alltså, jag griper efter halmstrån här. Jag menar, jag har ju ingen erfarenhet av den här typen av verksamhet, men maratonlopp har ju sprungit, i och för sig inte på 3 timmar, men
nej. Nej. Det kommer. Men då fick vi komma in i ett rum där och prata med en jättetrevlig barnmorska. Och sen hamnade jag direkt i det här jobbiga, att Sara hade ju fastat och fick inte ens dricka vatten. Och de är ju, du vet, så jävla gulliga mot den, så att hon ville gå och hämta kaffe till mig.
Alltså, vem ville göra det? Personalen?
Alltså barn, inte Sara utan
barnmorska.
Det
var det jag tänkte. Ja. Alltså de, du vet, kärringar, när man kommer in på förlossning, de är ju så jävla gulliga, vet du. Så de bara, fan, ska du ha en java eller?
Hon hade med sig, hade bakat bullar till mig också, så att jag inte skulle svimma.
Ja, så att du
inte
skulle bli hungrig, ja, precis.
Ja, exakt.
Ja, men jag vet inte. Alltså.
Nej, men hon frågade om jag ville ha kaffe och en macka. Och det kändes jobbigt, men jag tackade ja till kaffe, men jag tackade nej till macka.
Ja.
Sen så gick jag ändå ut, sen så sa hon att man går och ta en macka. Alltså,
ja.
Alltså, jo, men det
där är ju, jag fattar att du inte vill göra det framför Sara, men det finns ju ingenting som säger att du bara för att hon
nej,
du ska ju vara så stark som möjligt liksom.
Absolut. Ja. Jag borde ju sitta och liksom ta några så här PVO och koffeinpiller.
Egentligen så skulle du inte ens vara där, utan du borde ju vara någonstans på kanske typ Yasuragi eller någonting och vila upp.
Ja, precis, att jag är topptrim.
Ja, så det skulle vara
fresh. Jag kör spa, jag vaxar ryggen, jag vilar ut på Yasuragi, sovit borta från, jag har kört Johan Olsson-upplägget också, sovit borta från familjen i 2 veckor för att jag, och inte träffat någon för att jag inte ska riskera att få någon bakterie.
Ja, exakt.
Så att jag ska vara fulltidspappa sen. Men sen så gick jag ut till köket där på BB Stockholm, och det var ju jävligt nostalgiskt, för där bodde ju jag massa nätter när Iris och Rut föddes. Eller framförallt när Iris föddes.
Hur kommer det sig att ni i Danderyd? Är det bara att man får plats där, eller? För jag tänker att ni bor ju närmare söder. Det finns ju BB Stockholm där också. Ja, det kanske är en anteckning.
Det där har Sara skött. Det är väl gammal ohejdad vana förmodligen kanske.
Ja.
Att hon fick nog reda på första gången att BB Stockholm Danderyd är det som är the shit. Och sen så har vi fortsatt där. Ja. Men det var ju väldigt nostalgiskt att komma dit. Och det som ändrats sett förut var, det kändes ju lyxigt med frukostbuffén där. Som är lite grann som på TV4. Det är en sån här typ så här, en kyld metallbricka liksom.
Där jag älskar den så att alla ni lyssnare ska känna igen det. Alltså, det är precis som frukostbuffén på TV4.
ja, men alltså som en väldigt enkel hotellfrukost kan man säga då.
Ja, men det märker alltså, man att du har inte varit på frukostbuffén under pandemin, eftersom nu har de ju slutat med, man får inte göra egna mackor längre. Och det har de fortsatt med, så att nu är det färdig inplastade skitgoda mackor från något sånt här, något av de där fina fiken.
Jaha, ja, men det är väl i och för sig okej. Ja.
Ja, det är ju skitbra.
Här fick man göra själv, och men det som var, och det var nostalgiskt, för det var ju de här papporna som så här, det är en så här smygande känsla, alla pappor ser så lite trött och försiktiga ut. De vill liksom inte göra för mycket ljud, så de så här smyger omkring i strumplästen och gör mackor till sig och sina fruar och eller tjejer. Och sen så gör de liksom mackor som man tänker att så där gör du inte hemma, för du lägger inte gurkorna så där snyggt, och du är inte så noggrann med att få med dig groddar och paprikor och skit.
Nej, just det.
Utan de verkligen anstränger sig, det här ska bli näring till min fru och mitt barn.
Just det.
Och gör liksom
skriva autografer.
Nej, jag blev inte igenkänd. Och sen så...
Det är klart att jag igenkänd, men det är ingen som säger någonting.
Igenkänd på BB Stockholm, tänker du?
Ja, det är klart. Det är ju som... Det är, jag har ju, ser ju Martin Schibbye dagligen.
Mm. Och det gjorde jag också förut när han bodde på, eller jobbade på Hägersundshåsen. Mm.
Och jag har ju aldrig liksom så att säga, vad heter det, konfronterat honom med det, jag försöker säga, men det säger jag inte, utan jag menar ju approachat, vad heter det på svenska?
Approcherat kan man faktiskt säga.
Ja, fast det är ju en anglicism på ett sätt.
Men
det är ju inte det man säger. Alltså man säger approchera, det är liksom, det är inte det ordet jag ville, jag vill ha det svenska ordet. Jag vet att det är rätt att man kan säga det. Skitsamma, men jag har ju aldrig gett mig till känna. Och där tänker jag att så där var det väl, om du träffade 10 pappor där, så var det väl 2 som visste exakt vem du var.
Ja, kanske. Det hade ju varit något verkligen. Men det var ingenting som jag tänkte på. Jag tänkte mest på deras, de är stolta, de är trötta, de gör kanonmackor. Alltså, och jag känner igen det där. Man vill verkligen lägga lite krut på de där mackorna.
Ja.
Nu skulle jag bara äta dem själv, så att jag gjorde länge krut på dem alls. Och jag noterade också att förut så var det ju, det kändes ju liksom, det är ungefär lika lyxigt eller olyxigt, eller vad, det beror på var man kommer ifrån liksom, den här frukostbuffén nu som då. Fast nu är det ju mer krut, för att då var det ju polarbröd och lingongrova.
Mm.
Men nu är det ju det, alltså nu har de ju bytt, så att nu är det ju så här bageri, surdegsbröd och sånt.
Oj, är det det de tar barnmorskornas löner?
Ja, precis. Från? Nej, men det, alltså jag tror att det är liksom... Det måste ju vara att det är typ, det är minimikravet nu.
Du bara, vad fan, vad då BB-kris? Det är surdegsbröd. Vad fan, ja,
och sen på BB-brickan, spoiler alert, det gick bra, vi fick en BB-bricka så småningom. Där var det också så här fint bageribröd.
Ja.
Och det var ju polarkaka förut.
Ja.
Och jag är helt, det här är en spaning, att jag tror att det är exakt samma nivå av lyx att ha det som det är nu, som det var att ha med polarbröd för 9 år sedan.
Ja, du menar att det har liksom stegrats?
Alltså exakt, allt stegrats.
Så att det var de som fick barn då vid millennieskiftet. De fick en sån här falu rågrut. Vad heter det?
Inte, ja,
inte ens det, utan en sån här trekantig knäckemacka.
Ja, ja. Och sen så, förut så var det ju så att man fick ett plastchampagneglas med cider.
Just det.
Då fick man så här, du vet, vad fan heter de här Nobelglasen med en guldboll i botten. Och riktigt. Sen så var det så här craft soda.
Och det här, så här, det här, ja, det här låter ju helt sjukt.
Läsk från Kine Kulle. Nej, jag skojar.
Jaha.
Det var skönt. Förlåt. Ja. Det var, siden var samma vanliga och plastglasen. Men, så jag åt den här mackan. Och vi märkte att vi hade kommit, vi var snitt 2. Mm. Det var ju lite störigt att vi missade liksom i kön.
Mm.
Så att vi blev snitt 2 istället för snitt 1. Snitt 2 kom väl liksom någon minut för oss.
Så att då hade ni lite tid när ni bara chillade där och väntade på att bli snittade typ?
Ja, precis. Så vi satt i det där rummet och snackade lite. Och Sara var såklart väldigt nervös. Men uppsluppen. Alltså som man kanske blir när man är nervös. Och jag var...
Det beror väl lite på, tänker jag. Alltså om man sitter på death row och ska in i elektriska stolen.
Ja.
Då är man är nervös sant. Kanske på ett annat sätt.
Det är
sätt.
Faktiskt väldigt sant. Absolut. Ja. Då kanske man inte är så uppsluppen. Jo, men man kanske är glad och uppsluppen när man ska försöka liksom så här, den här maträtten som man har...
Ja, men det kanske är så att man har sett sitt liv som ett långt, långt utdraget självmord. Och sen så gick man ett brott när man var i 25 års ålder och sen så 30 år senare nu ska man äntligen bli avrättad.
Man var inte beredd på att det skulle ta sådär jävla lång tid.
Ja, kanske är skönt.
Nej, men precis. Ja, men lite så var Sara. Som att hon hade begått ett brott väldigt allvarligt 30 år tidigare och skulle bli mördad efter att få ätit friterad kyckling.
Ja. Jag förstår. Och... Jag tror vi alla kan relatera till den känslan. Det är så brukar jag känna när jag är på TV4s frukostbuffé.
Ja, just det. Precis. Ja. Det vet alla. Men jag var väl typ inte nervös. För att det var som att allt det här... Alltså jag var peppad, men det hade liksom för hög... Det var för hög abstraktionsnivå på hela skiten.
Mm.
Alltså det är ju konstigt nog när det är vanligt att man ska få barn. Men då har man liksom några timmar av att ha verkarbete och man känner liksom att det kommer närmare och närmare och stönen blir högre och högre och sådär.
Just det.
Men det här var ju liksom för svårt att greppa bara. Mm. Så det var mer så här, kul, och jag kan ta in att det måste kännas väldigt speciellt och annorlunda och läskigt för Sara. Men ja, men och sen, och sen visste man inte exakt vad som skulle hända, men nu, det var bara någon som sa så här, men nu åker vi ner. Och då fick Sara lägga sig på en säng. Och det har jag ju varit med om förut, att man lägger sig på en säng och åker ner till en annan avdelning.
Som, men ungefär hur länge liksom behövde ni vänta där innan, när ni satt och småsnackade och var uppsluppna?
Gud vad jag var det redan.
Men ni kom in vid 7.
Ja, nej, men vi kanske, ja, men kanske vi kanske fick vänta en halvtimme då.
Mm.
Något sånt. Så klockan var 9:30 då. Eller så. 9 någonstans. 9. Nej, vänta. Den räknade ju fel. Nej, inte. Ja, men kanske 8:30. Ingen aning.
Ja.
Men sen så fick hon ligga på en säng och vi åkte ner till en annan avdelning där det kom en jättetrevlig kille. Shout out till Jeremia.
Bra namn.
Som var en narkossköt. Ja, det var ett väldigt bra namn. Mm.
Frank men Jeremia kanske Forsberg.
Men det kanske skulle vara lite väl bibliskt, va? Och, alltså man måste väl nästan vara religiös om man ska heta Jeremia.
Ja.
På något vis. Jag vet inte. Och så här, ett namn som är jävligt bra på någon annan.
Eller, men det, som, man, jag tror också att man kan vara en afrikansk amerikan.
Det känns det, väldigt, och det var han inte.
Nej, men det känns väldigt så.
Han var väldigt Jeremiah. Blek i huden. Men jag tror att, nej, men det är så här namn som man älskar att folk heter. Och jag la det till på minnet, men att det skulle vara effektsökande om mitt barn hette Jeremia.
Mm.
Men han var skittrevlig och kändes väldigt ung. Och du vet, ställde frågor om allergier och sånt där. Och det här har jag varit med om varje gång. Att Sara får frågan, är du allergisk mot någonting? Och det känns ju så fånigt då att säga de här. Ja, men stenfrukter och så.
Mm.
Typ så här, hon har svarat samma sak alla tre gånger. Ja, men typ, alltså ingenting som är relevant för det här. Jag är inte allergisk mot medicin och sånt där. Men det är väl typ vanliga liksom, så här, stenfrukter och, och sådär. Och då har de varje gång sagt, mot kiwi och ananas också. Ja, ja, men då ska vi se till att vi kör latexfritt.
Latexfritt?
Det är en korsallergi. Ja, med handskarna. För det är en korsallergi.
Mm-hmm.
Det är så speciellt. För först känns det så dumt för Sara då. Och det skulle gjort det för mig också om man säger så här. Jaha, men vem fan bryr sig om mina liksom ointressanta stenfruktsallergier i det här viktiga sammanhanget. Där folk kan dö av typ antibiotikasjukan. Men sen så är det jätteviktigt.
Som den heter.
För det, ja, precis. Det här är jätteviktigt för det påverkar då vilka handskar man kan ha under operationen.
Mm. Så jag måste ju svara. Jag resonerar alltid så här att när läkare ställer frågor till mig, då svarar jag rakt upp och ner bara utan att liksom värdera själv i vad de vill ut efter. Så får de göra.
Men du är ju ett föredöme för alla människor.
Ja, det är jag faktiskt. Ja. Därför är jag lite besviken att det inte blev en nisse.
Ja, nej, men det
jag är ändå döpt min son till Manne.
Ja, precis. Ja, men sen så var vi där lite grann. Sen så rullades man in i salen där det skulle vara liksom snitt. Mm. Och det är så jävla trevligt där. Nu var det ju lite mindre dramatiskt. Det har inte varit jättedramatiskt tidigare heller, men nu var det mycket mindre dramatiskt. Nu var det liksom ett skönt gäng med kollegor som började komma in i rummet.
Visst finns det tre typer av snitt? Planerat, akut och katastrof.
Exakt, så är det.
Ja, och det här är ju planerat. Och de tidigare har varit akuta.
Exakt, och katastrof, då ska det hända inom 20 minuter.
Ja, det har ju mamma berättat för mig när hon gör katastrofsnitt. Hon har ju varit en sån doktor ju.
Ja.
Då är det ju liksom, alltså det är ju en häftig apparat när det drar igång. Ja. Då ska ju liksom barnet vara ute på x antal minuter från att det liksom är go.
Ja, och för mig som inte är med om det här så ofta så är det ju jävla häftig apparat bara att hänga liksom i vården i en operation. För det kommer in då Jeremia med hela tiden, det kommer in lite nya folk typ så här: hej, jag heter Anna Olsson, jag är narkosläkare, hej Jeremia, och sen så här, har gett det och det, latexfritt, så här rabblar olika information.
Jo, men jag måste bara säga att det är häftigt att vara i vården. Alltså, de enda gångerna jag tyckte att det har varit liksom riktigt häftigt att vara i vården, det är ju i de här sammanhangen när det är inom situationstecken ett friskt grej som ska hända. Alltså ofta när man är i vården, när jag har varit i vården själv, då är det så här, jag har konstiga sår som växer i min kropp, eller jag ska göra en sån här tarmundersökning, eller liksom att det är saker som är liksom, det är inte lika trevligt som att få ett barn liksom.
Nej, precis.
Så här är ju kul för att här
nej,
kan man ändå vara
att det
där.
Det drar ner stämningen. Och jag menar, det skulle vara intressant att höra Sara berätta om det, för att hon kanske inte tänkte på såna här liksom detaljer som jag tänkte på eller kände den här mysiga känslan, utan hon var ju såklart tagen av nervositet inför, liksom, kommer bedövningen ta? Kommer det kännas när de skär upp hela min jävla buk?
Visst är det, man sövs inte när det är planerat sådär, eller hur? Utan det är, eller hur funkar det?
Nej, man sövs inte när det är planerat.
Nej.
Det är bara katastrof. Och sen så sövdes vi så förra gången, men det var efter snittet när de skulle operera ihop henne.
Ja, ja.
För att det inte, ja, det hände någon komplikation. Men, nej, men så folk börjar släntra in. Jeremia frågar, är det okej med den här spellistan som vi kör? Och då hörde jag, det är Monica Mac. Jag gillar henne.
Mm-hmm.
Och då är, känner du till henne?
Ja, till namnet.
Ja, det är en artist. Och då var det en sjuksköterska som där bara, ja, men jag gillar också Monica. Jag gillar också Monica Mac. Det är så kul där att hon, att hon har blandat sitt namn, för att hon försökte förklara sitt sound, att hon lät som en blandning av Fleetwood Mac och Monica Zetterlund.
Ja, ja, men nu vet jag vem Monica Mac är. Hon var ju med i Så mycket bättre. Just det, det är därför jag känner igen namnet.
Ja, och sen så var hon med väldigt nyligen i Benjamins.
Exakt. Jo, men jag känner till henne. Hon låter, som finns. Hon låter väldigt mycket som Monica Zetterlund. Just det.
Mm. Ja. Och då blev det ju väldigt mysigt att vi alla lyssnade på Monica Mac. Och sen så började vi prata om Benjamin Ingrosso, eftersom hon har varit med där nyligen.
Mm-hmm.
Och alla sa att de stod och gjorde sina arbetsuppgifter lite så här lågintensivt, för det hade inte börjat riktigt. Och bara, ja, Benjamin Ingrosso är fan helt otrolig. Och Jeremia sa att, men tänk om jag hade blivit som Benjamin och inte som mig själv. Det hade varit jävligt härligt.
Jag tänker att du här skulle brutit in och börjat prata om olika spellistor som du har när du kör dina LSD-distanser eller vad det heter. Alltså inte LSD utan long slow distance löpning. Sådana här,
just det.
När man springer långt, att du lyssnar på olika hippie-grejer och sådär. Jag tycker att ja, du skulle ha...
Nej, men för det glömde jag säga, anledningen till att vi pratade om musiken överhuvudtaget, det var att Jeremia frågade om, så här, har du någon spellista som jag ska köra eller så?
Mm.
För så är det ju nu för sin, alltså första gången du gjorde, man ju, man förberedde ju, då fanns det ju bandspelare på rummet med CD-spelare, så att man förberedde ju en CD-skiva, kommer du det?
Va? Jag hade Spotify på alla mina barns födslar, kan jag säga.
Och vad kopplade du in det i?
Jag hade med mig min trådlösa högtalare till mobilen.
Ja, ja, ja. Ja, men okej, men det de erbjöd ju, det var ju liksom när man gick på de här samtalen med typ barnmorska, var det så här, det finns en bandare där, så att ta med musik om du vill.
Ja, gud vad länge sedan. Du var ju fan, ja. 2009 hade ju Spotify funnits i flera år, när mannen föddes.
Ja,
eller,
men
i alla fall ett eller två år.
Ja, men det, alltså, det, man pallar inte ta med sån jävla högtalare.
Men du vet ju min jävla BB-väska, den var ju sjuk. Där fanns ju, ja, allt. Det var ju som skal.
Det skal. Låter sjukt. Men vi tog den lite mer på uppstuds. Så till och med nu när jag fick välja mellan mina olika hippielistor, så kändes det tryggast att fortsätta med den som var på. Och det kändes bra med Monica Mac då. Och sen satte de igång och jobba. Och Sara blev bedövad. Och fick plötsligt ett helt stört blodtrycksfall.
Jaha.
Så att hon,
vänta, nu kom, vänta, var... vänta, vi måste passa lite. Li kom in och snodde mitt kaffe. Jag blev skitförbannad på henne.
Det är knappt någonting kvar.
Men kan inte jag ta det? Ja, men kan inte jag få det? Och så kan ju du som sitter där ute kan väl göra nytt kaffe. Det är inte så jävla svårt. Ja, försvinn. Jag har en förlossningsberättelse här. Hallå, förlåt.
Ingen fara. Nej, men Sara fick ett helt galet blodtrycksfall. Hon hade nyss haft normalt blodtryck, och jag hade sagt till henne, för hon hade typ, vad kan det vara, 115 genom 80 eller något annat friskt. Och så sa jag att det där blodtrycket ska man ha. Men hon fick plötsligt så här 50 genom 30.
Och du har ju koll på det här nu, eftersom du testade, höll på med lite blodtryck för ett tag sedan. Så du,
jag
kunde,
jag
liksom...
har lite för dålig koll, kände jag nu, när jag sa 110 genom 80. För jag vet inte om det är bra, jag vet bara att 110 är bra. Men jag vet att hon hade hälften, hon fick plötsligt hälften i blodtryck mot vad hon hade nyss. Blev helt blek i ansiktet och var liksom helt jävla borta. Och personalen blev lite mer sammanbiten och bara tryckte in olika preparat i henne i en sån här infart.
Men vänta, när var det här under processen? Hade de börjat skära här?
Nej. Här höll de på att bedöva henne.
Okej.
Och det var en konsekvens av bedövningen.
Jag fattar.
Och då är det väl, sa de att då, det tar så jävla bra, så att då blir det svårare med blodtrycket. Men det här har inte varit med om förut. Men hon fick skitlågt blodtryck. Det var väl ingenting för dem, men det var ändå lite jobbigt att man såg att det var något grönt värde först på displayen, som var hennes blodtryck, som började bli orange, som blev orange istället över siffrorna, och sen så blev det rött och började blinka, såg jag.
Just det. Man vill ju inte ha
och
det här.
Nej, just det. Och Sara var liksom orolig men för borta för att riktigt fatta ens vad som hände. Men de fick ordning på det ganska snabbt. Och sen så, de spänner ju upp som en duk framför Saras mage så man ska slippa se det. Jag är otroligt tacksam över. Mm. Och sen börjar de jobba.
Du står och, uppe vid huvudet då och typ håller den i handen, eller hur funkar det? För hon är väl medveten och allting sånt, va?
Ja, precis. Jag höll henne väl i axeln och är, sitter bredvid hennes huvud.
Ja, ja precis. Men du är där. Det är så det funkar. Och hon är liksom med i matchen. Pratar man med varandra?
Ja, typ... Det här går jättebra och vad duktig du är. Och...
Ja.
Nu sätter de igång. Alltså, det är inga samtal om...
Du började typ, inte planera här, veckan.
Hur ska vi göra med vab och
nej,
sådär.
Nej.
Det är... Man är rätt tagen av stundens allvar. Det är väl små,
ja, men det går, det var det jag menar. Det går ändå att föra en, liksom, en, det är liksom någon typ av dialog ändå. Men hur är, jag tänker, under en förlossning så här, för då är det ju liksom, du vet ju det här. Det är liksom verkarbete och då är det, ja men nu går det inte att snacka, nu händer det massa grejer. Men däremot så är det verkvila, då kan man ju liksom ändå typ snacka lite och hålla på och sådär. Hur är det när det är, alltså motsvarigheten här liksom, hur är känslan mellan er? Förstår du vad jag menar? Är det liksom, kan du beskriva den?
När de sätter igång så är man väl bara tyst och sammanbiten. Och det är ju också, till skillnad från en förlossning, så är det här är ju, vi är ju inne totalt, och då gör de ändå ganska mycket. De spritar och fixar och bedövar och så. Vi kanske är inne en halvtimme i det rummet.
Ja, och hur långt är själva det här? Nu är hon, nu har de spänt upp duken, nu ska de snitta och...
Alltså duken är uppe rätt länge och då håller de ju på och spritar och rakar och fixar och förbereder.
Just det.
Men själva snittet, det har jag ingen uppfattning om. Man märker att de börjar rumstera om, men kan det vara några minuter?
Ja.
Jag vet inte. Man märker att det går in i en annan fas och de håller på. Det Sara kan känna också, det är ju att de öppnar ju så lite som möjligt och sen så drar de allt vad de har i ändarna av öppningen.
Just
som
det.
De har skurit i. Jag tror Moa berättade det för mig, att hon, första gången hon var med på det när hon gjorde AT, då fick hon jävla träningsverk, för man skulle dra så hårt.
Ja, för att, alltså, senorna och huden och så, det är så starkt så att man kan liksom, man, det är inte som att man liksom sliter upp hålet, utan man gör ett litet hål och sen så bara är det så töjbart och elastiskt att man liksom kan dra det som att det är liksom någon slags gummisnodd nästan.
Och så, ja, så har jag fått det förklarat för mig. De står och drar det där, och det varnar de ju för innan också, bedövning. Så här, du kommer inte känna någonting, men du kommer märka att folk drar i dig liksom.
Ja, men det är ju det här, du vet, när de, inga jämförs i övrigt såklart, men när man är helt bedövad i käften och de håller på och, och jag kommer ihåg när jag hade brutit armen när jag var bedövad, när de skulle vända den, för den var ju helt snedvriden, så de skulle vända benet rätt, skelettbenet, och då liksom, då man också helt bedövad, men man känner ju att de sliter i armen och liksom rycker till. Det är ju en jävligt konstig känsla alltså.
Ja, men det är väl exakt så. Och sen så märker man att det är över, för att man hör alla tre gånger, och hoppas att det blir så i framtiden också om jag får fler barn, att man hör ett skrik.
Det är ju sjukt alltså. Det är ju,
och
den,
då fattar man att bebisen är uppe. Och då, man har inte sett bebisen, när man bara hör skriket, då fattar man att den mår bra. Och då börjar man ju gråta själv. Undantagslöst. Och sen så är det liksom, det är så mycket människor inne. Det är ju, de är, vad är de, kanske 8 som jobbar med snittet totalt. Och sen så är det någon student in och sådär också. Kanske någon AT-läkare som är typ 10 pers som alla samarbetar skitsnyggt. Och sen bärs barnet fram och han grät först. Och jag märkte att direkt att det var som att det var en lite mildare gråt än Iris och Rut. För att han... Direkt när han kom upp på bröstet så lugnade han sig. Så han slutade gråta, och direkt så verkade han tycka det var skitmysigt att ligga hos Sara. Och han såg också helt perfekt ut. Alltså han var så enormt välskapt. Iris var ju den som var mest påverkad av att ha tryckts ner i förlossningskanalen, så hon hade ju ganska utdraget huvud. Just Rut var ju tidigt född och täckt i fosterfett.
Ja, just det.
Den här killen, han var lite blodig såklart, men liksom han såg ut som en liten helt perfekt bebis.
Ja.
Du vet, som när man tittar på filmer där det ska vara från en förlossning, sen tänker man att det där är ju såklart orealistiskt, för det där är ett mycket äldre barn än nyfött, för så där perfekta ser de inte ut.
Just det.
Alltså han var helt perfekt. Han fick högsta betyg på Apgar-testet där man alltid ska få avdrag för hudfärg och få 9 istället för 10 just på det.
Ja, just det. Jag tänkte på det på bilden också, att han hade så perfekt runt härligt huvud. Det är väl, ja, just det där att det är en kombination av att han är perfekt, men också det där att förlossningskanalen...
Bra att du sa det! För annars hade jag sagt det sen som ett tillägg, att det är att han är perfekt. Exakt. Ja. Ja, ja, men precis, förlossningskanalen. Han behövde inte hålla på och utsättas för något våld innan. Och jag menar, det kanske också påverkar typ nöjdheten, för att jag upplevde sen att han... För sen så rullades vi iväg till upp... Jag fick sätta på en blöja efter att han hade legat på bröstet en stund. Och sen så låg han på bröstet, vi kom till uppvakningsavdelningen. Där
vänta
man
nu,
vakna.
Pausa dig. Hur kändes det att sätta på en blöja? Eller i och för sig, du har ju haft dina syskonbarn, så att du har ju liksom inte...
Jag har inte bytt
någon...
blöja på dem.
Har du inte gjort det? Nej.
Nej, det tror jag inte att jag har gjort. Jo, det har jag väl kanske när Werner Turid föddes. Ja, men jag har bytt få blöjor. Jag har bytt kanske...
Det är ju bara på mig du byter blöja, va?
Exakt, ja, det är mer som en kinky grej. Än att du behöver det verkligen. Men jag har bytt kanske 5 blöjor de senaste 6 åren.
Just det.
Nej, mer. Rut slutade med blöjor när hon var typ 2, 2,5. Ja, nej, så det är inte, så jag har inte så stor erfarenhet, men jag minns ändå hur man gjorde. Men man är ju lite på en scen där, för alltså personalen tittar ju på när man byter den här blöjan, så man vill att det ska se snyggt och klint ut. Sen så rullades vi iväg till uppvaket, och där får man ligga tills den som har bedövats och snittats kan böja på benen. Jaha. I början så kunde hon ju inte vifta på tårna eller så där.
Nej, nej.
Så då var vi där kanske 2,5 timme, och då stod jag mest vid Saras huvudända och hade en hand på hennes axel och smekte på Adrian och var liksom tagen. Och sen en ny grej som jag inte tänkt på förut, det var att personalen instruerade oss att när han ammade, han försökte också amma direkt och fick liksom ett tillräckligt tillfredsställande tag, tyckte han själv, så att han var nöjd. Typ hela tiden. Han kravlade upp och fick tag i bröstet. Sen så fick han väl någon droppe råmjölk liksom tillräckligt för att hålla honom nöjd. Och då instruerades vi att man skulle trycka ner bröstet så att han skulle få luft.
Mm-hmm.
Och det har vi aldrig instruerats. Det var flera som sa det. Så att fick jag en uppgift att trycka ner bröstet.
Nej,
det
är vad kul. Typisk... Då har du fått en ny grej. Kan du, har du gjort det nu de här nätterna sen dess?
Ja, jag sitter Sara hela tiden och trycker.
Ja.
Ja, nej, nu fattade jag ju att det var ju en sån här perfekt grej att göra då, första 2 timmarna. Men sen så slutade det uppdraget liksom. Det jag... Men också så...
Men det var ändå så, ett frågande ögonkast till Sara, att det är så här, ska jag liksom, och hon sa nej, det behövs inget mer.
Nej, jag la av själv faktiskt så fort vi, det är så här, vad som händer på uppvaket stannar på uppvaket, där tryckte jag på bröstet aldrig mer sen i sådana sammanhang. Och sen så lyssnade man ju på dem som var bredvid den också, så här, lite jämförelse, för det där var jobbigt för mig. Iris, minns jag, att det var någon som bara, gud vilket fint tag bebisen får om bröstet. Och
ja, ni Iris... låg i samma rum då som andra där när ni,
ja, det är ju bara skynken emellan liksom. Ja. Så att man ligger på i en sal.
Ja, just det.
Och då kunde man jämföra någon som fan fick vara kortare på uppvaket för att bedövningen släppte snabbare.
Mm-hmm.
Då är det lite irriterande. Men ja, annars så var det bra. Och Sara hade mejlat barnens lärare så att de fick ha med sig mobil. Så att vi hade, han föddes 10:24 och klockan 12 så hade vi FaceTime med barnen.
Oj.
Och här, det här är ju också någonting så här om hur länge sedan, som säger någonting om hur länge sedan det var vi fick barn första gången. För då hade jag köpt en röd Canon digital kamera för att jag ville ha fina bilder från förlossningen.
Ja, så att du inte ville ha alltså mobilkvalitet på bilderna, ja.
Nej, precis. Och jag tog liksom jättemycket bilder från förlossningen och bad till och med barnmorskan att ta bilder. Det var kanske 10 stycken bilder då. Alltså på den tiden, att ta 10 bilder från en och samma dag, jag menar, det var ju liksom nästan sjukt vad mycket bilder jag tog. Och de bilderna kvalitetsmässigt är ju liksom enormt dåliga och gryniga och sådär.
Ja, men det kommer jag ihåg från när mannen föddes, för då hade jag också med digitalkamera, men då var det något fel på den. Så att den var liksom, de bilderna är lite gryniga ändå.
Men alltså de var ju, man tänkte då så här, wow, digitalkamera, den kostade liksom, det var inte jättedyr, men kostade liksom 4-5 tusen och hade 5 megapixlar eller någonting. Och då tänkte man att jävlar vad bra bilder blir då. Men de var ju helt värdelösa, man hade ju jättedålig optik och sådär. Så den hade vi då. Nu tog jag kanske 300 bilder. Och barnen fick se honom då efter en timme och 34 minuter. Och inte bara barnen utan också deras kompisar och fem stycken lärare såg också till att gå förbi så att de skulle få en skymt av Adrian. Så det är liksom en annan tid och otroligt mysigt samtal. Och sen så rullades vi upp till vårt rum och där var jag med Sara och Adrian och han fick ligga på mitt bröst och alltså det var så mysigt så att jag det var som att jag inte har fattat hur mycket jag har längtat efter det. För att om jag hade fattat hur mycket jag längtat efter det, att uppleva det där, att ligga med en nyfödd hud mot hud, om jag hade fattat hur mycket jag längtade efter det så hade livet känts värdelöst typ.
Mm, just det.
Det var som att så här, jag var i mitt rätt element. Och det är som att också, alltså jag har ju upplevt som en stor lycka att jag har upplevt så många andra bebisar runt omkring mig komma till livet liksom. Men man kan ju aldrig uppleva det med någon annans bebis.
Nej,
för att man måste ju vara så himla försiktig. Alla vill hålla i andras bebisar och föräldrarna är ju ändå rätt överbeskyddande. Man kan liksom inte bara ta av sig tröjan och lägga sig med en bebis.
Nej.
Alltså jag har inte den relationen till någon av mina syskon att jag kan ta deras bebis och lägga dem på bröstet när de är helt nyfödda. Så det är ju bara med ens egna barn som man upplever det.
Oh.
Och det är ju liksom... Ja, det är ju helt otroligt. Verkligen.
Ja, oh, fy fan. Ja, oh, mysigt.
Ja, men sen så var jag där till kvällen och sen åkte jag hem till barnen. Sara sov där själv och jag sov med barnen och så åkte vi dit nästa dag. Och
sen där så också, men det märkte du redan när det var andra barnet. Alltså just det där, när man har en familj på utsidan. Alltså när det är, när bubblan blir så speciell. Liksom, att det är,
ja.
För du skulle hem och ta hand om och ha liksom ett vanligt liv med dem. Och så här, de ska verkligen till skolan och hit och dit och lallilall.
Ja, visst. Ja, och jag tänkte att nu kan man ju vara mycket mer i bubblan än man kunde förra gången. Och det är ju både sant och inte sant. Det är ju sant för att alltså man kan ju alltså att det är jobbigare att ta hand om en 2,5-åring än det att ta hand om två stycken stora tjejer som är jätteglada att ta emot den här bebisen tillsammans. Men samtidigt så är det mer liksom schemabrytande eller bebisbubblebrytande aktiviteter nu med skjutsningar och Iris skulle till träning igår och sånt där. Så att man ja. Men de fick träffa honom och kunde ju inte få nog. Det är väl det enda som är jobbigt att alla skulle vilja ha, alltså att just nu skulle vi nästan behöva en Adrian var liksom.
Just det.
Det finns för få av honom. Och jag får träffa honom för lite. Och sen så får man säga,
ja, du får ju verkligen, när får du liksom nu? Jag menar om Sara nu håller på
dagarna
och, det, och så kommer ungarna hem och då vill ju de ha, när får du liksom?
Nej men jag tar väl de flesta blöjorna. För det är ändå lite svårt där.
Fuskar du då och så här, tar blöjan fast du liksom också ligger med honom på bröstet en stund för att
det
är så här, och Sara typ så här, vad lång tid det tar? Var är du någonstans? Askungen?
Invitation on point. Ja, det gör jag såklart. Och det känns också som, vi vill inte att barnen ska köra hela den här, för den är rätt svår, för vi byter alla blöjor liksom, sköljer av honom handfatet. Det är lite annorlunda nu. Alltså, det känns som att fan, man börjar bli mer och mer en hippieförälder kanske. För att dels så känns, skulle det kännas helt orimligt att lägga honom i en vagn nu.
Ja.
Alltså man vill bara ha honom åt huden.
Ja.
Det, så kändes det inte förut. Utan då var det så här, vad kul att lägga en vagn och gå på Ica typ.
Ja.
Nu vill man liksom inte att han ska ligga ensam. Och också det här att då höll man på med våtservetter och sånt. Nu känner man stackars pojkens pung och rumpa. Klart han inte ska våtservetter. Han ska bli sköljd i perfekt tempererat handfatsvatten. Förstår
du? Ja,
jag?
Det är väl också härligt. Men det är ju nice med, för jag har ju bytt, när jag har bytt på tjejer så är det ju speciellt med snipp där. Alltså det, man kan ju torka på ett annat sätt när det är en kille. Man behöver inte vara lika rädd liksom för att få bakterier i liksom in i slidmynning och så vidare.
Jag tror att alltså jag håller honom med handfatet, så smekar jag bort bajset med lite vatten och försöker.
Men om jag vill liksom... att du använder ordet termen smeker bort bajset.
Jag tycker... Jo, men jag vill inte tvätta. Jag menar, du vet, alltså, jag vill att du ska förstå hur ömt jag gör det. Alltså, det är därför jag smeker.
Det förstod jag.
Okej. Okay. Ja, men i alla fall så, ja, men, och sen, så då ser man ju inte. Jag håller ju honom så att han hänger över min hand.
Ja.
Med ryggen och rumpan liksom uppåt.
Ja.
Och sen så bara sköljer jag lite, sköljer och smeker ömt och sinnligt vattnet. Man vet på att hans rumpa.
Det här är ju ett exempel, typ, det här är ju alltså att du får för lite mystid med honom när du liksom blöjbytet är liksom en smekning, att du gör det till en liksom eftersom alla sliter igenom så mycket.
Ja, verkligen. Ja, men i alla fall så när jag så jag gör det lite blindo, för jag vänder ju inte på honom, så jag ser ju inte snoppen och pungen, utan jag koncentrerar mig på rumpan. Men när jag för upp honom sen på skötbordet, så är han ju undantagslöst helt ren. Och det skulle kanske inte en tjej varit, nej.
Nej, på samma sätt, nej.
Nej. Och ja, men det har vi ju pratat om förut. Men fördelen med, det är en stor fördel med killar, att de inte får massa bajs mellan blygdläpparna. Ja. Men nackdelen är ju då att de kan kissa. Och då fick jag jättebra tips. Man har ju, alla har väl såna här IKEA små frottéhanddukar när man får barn, 100 stycken. Att man lägger en sån över snoppen när man byter blöja. Så att han kan kissa, men inte så att det sprutar iväg.
Det är skitsmart.
Mycket smart. Alla har blivit nedkastade, kissade i familjen utom jag. Han har inte ens kissat när jag bytt blöja faktiskt.
Nej, alltså jag kan inte minnas att jag blev nedkissad.
Det är sant, alltså, alla andra har blivit det. Han har kissat ner folk 4 gånger.
Åh, nej, men jag höll ner snorren, tror jag. Så att det liksom, okay. Sätt, jag kommer faktiskt inte ihåg det där exakt.
Du, jag vill inte höra om att du håller ner snorren.
Nej, jag fattar, men jag smekte inte. Jag smekte inte snorren. Jag bara höll ner den.
Ja, jag fattar. Men alltså, så man kan säga så här, att han är ju så jävla gullig så att det är helt sjukt. Alltså att jag tror att han är det finaste barnet som någonsin har funnits i hela världen. Ja. Och,
alltså du är inte så här, du vet, man brukar ju prata om när man får barn att det blir som ett nytt rum i hjärtat, att man har rum för alla, utan för dig är det ganska tydligt att det här är det finaste barnet. Det är liksom inte. Det är så här, Iris ser ut, ni får flytta ut sidan.
Ja,
det
är deras rum, exakt, de har flyttat ut nu. Ja. Nej, jag älskar dem så mycket och det är jättekul. Igår så låg Adrian i soffan på Sara. Mm. I någon slags halvfosteraktig ställning. Mm. Och Iris låg bredvid. I samma ställning som Adrian utan att tänka på det.
Ah.
Och det var så jävla kul att se ens yngsta och äldsta barn ligga i samma ställning utan att tänka på det bredvid varandra.
Fan vad gulligt.
Ja, och vilken jävla skillnad i volym liksom. På kroppen.
Ja, det händer ju en del de där första 18 åren.
Ja, men, och sen så det man kan säga också så här, om man ska tänka, ja, så allting är ju bra. Han har ju varit väldigt nöjd också. Brasklapp här, det är ju Saras nätter och jag hörde att han grät rätt mycket natt och hon får ju liksom dra ett jättelass liksom. Men jag tror man kan säga att han ja, det är jobbigt att ha en nyfödd, men han är ovanligt lite jobbig. Alltså han peppar, peppar, blir nöjd, får tag i bröstet.
Ja, men det är ju det viktigaste ju, att det kommer lite käk liksom, att det, ja, att det funkar.
Sen är det mer värre för Sara liksom, att hon har ju sitt ont i sitt operationssår och får ont i bröstvårtan och alla såna där saker. Men han är väldigt nöjd och väldigt, väldigt behaglig och lätt att ha att göra med. Och sen är det ju speciellt, alltså jag tänker en del på de här så här könsrollerna kopplade till att få barn. Alltså om man pratar nu med folk som ska bli pappor i den här podden, eller som nyligen har blivit eller sådär, så är det ju så jävla traditionellt könsrollsmässigt att få barn om man håller på med amning och sånt.
Just det.
Alltså man måste nästan vara beredd på det. Alltså det är nästan som den pappaboken som var liksom den största innan pappalogi kom, var ju en som hette Du ska bli pappa av Dick Sundervall.
Just det.
Och jag hatar den där jävla boken för att han skrev, bland annat för att han skrev att man ska avlasta sin kvinna.
Ja.
Dels sin kvinna och liksom avlasta. Jag menar ju att man ska vara förälder fullt ut.
Ja.
Men jag tror att det jag har gjort nu måndag till fredag, det är att försöka avlasta Sara.
Ja. Och det är väl det är väl kanske hur man då alltså själva uttrycket avlasta sin kvinna som kan ju vara alltså men
att nej, men också avlasta och sen så kanske det är fel för att jag tror att man kanske förut så hade man att den bilden av det levde kvar när barnet var ett år, ett och ett halvt, tre år liksom som att det var hennes föräldraskap i första hand men
ja, just det.
Jag tänker så här med amningen så är så jävla viktigt att jag alltså en viktig sak nu har varit, och det här är ju helt mindblowing, jag vet inte om jag mindes det för om vi hade pratat om det för två veckor sedan, men att det är viktigt att jag inte går omkring med honom när han gråter. Utan ja. Nu är det så här, när han ligger ganska nöjd och sover, och sen så börjar han smacka med munnen och söka lite och hålla på med tungan.
Då ska, käka.
Då ska jag lämna över honom.
Ja.
Jag ska inte nu hålla på och försöka trösta honom. Alltså jag ska vara alltså om man tänker på amningen så ska jag vara en total liksom medgångssupporter. Jag ska ta honom när han är helt nöjd och jag ska mer bara fixa runt omkring att Sara har vatten, att typ tvätten är tvättad och att köket är fixat och att ja, att det praktiska runt omkring funkar liksom.
Ja.
Och typ alltså det är svårt att föreställa sig innan för det är någonting som går emot typ så här min föräldraskapsideologi och sådär. För det är så alltså, viktigt att man lämnar det där rent biologiska sen, senare i föräldraskapet.
Exakt, och vi har ju pratat om det här alltså en viktig grej, om man pratar om jämställdhet och föräldraskap, det är ju att dela lika på föräldraledigheten. Alltså att jag menar, nu now's not the time for you, nu ska ju bara jag menar, hon ska ju få läka alltså det här såret och barnet ska få liksom lugn och ro och få käka och så vidare. Sen kan man ju ta det där senare.
Ja.
Alltså det är 100% är jag på ditt lag i den frågan.
Ja, och det kan vara bra att vara förberedd på. Det innebär ju också så här att och det här är ju lättare för mig med tredje barnet att förstå eller att acceptera. Men det kan vara jävligt jobbigt med första barnet. Och det är att inse att barnet, alltså jag har inte lika stor rätt till barnet nu i början, hur mycket jag skulle vilja.
Nej.
Ja, totalt, alltså helt. Och jag förstår nu när Sara, det här när hon och jag var ute på vår första barnvagnspromenad med Iris för 11,5 år sedan och gick till ICA och hon blev trött såklart och fick ont och ville gå upp och jag ville fortsätta gå med Iris och hon fick ett bryt och jag bara, men herregud, kände jag inombords, det här är ju för fan mitt barn lika mycket, du kan väl inte liksom bestämma över det, men i början så här, innan livmodern har dragit ihop sig, innan amningen är helt etablerad, när det fortfarande är så att dygnen, alltså att nätter och dag inte är någon skillnad för barnets sömn, alltså det finns ingen regelbunden sömn, då måste nog, och man satsar på amning, för man kan göra på andra sätt som också fungerar, som då man måste vara väldigt så här, välunderrättad. Det blir lite grann som att alltså man kan ju köra flaskmat och dela lika från början, det är typ som att vara vegan. Det funkar, men man måste ha jävla koll och göra noggrant ordentligt, typ. Är det inte så?
Ja, alltså om du menar med vegan att man måste ha koll på att man får i sig rätt
B12 och grejer så där.
Proteiner och, ja. Och allt sånt där. Ja, det kanske
Men om man kör det här med bröstmatning så är det liksom ett väldigt traditionell grej där kvinnan och barnets symbios är enormt mycket viktigare än det som pappan har. Sen är pappan viktig också. Jag måste ju ha honom och han ska ju knyta an till mig också och också så här, han är ju mitt barn som jag har ett jättestort behov av. Men det kan ju inte finnas någon liksom så här typ rättvisetänk i att vi ska ha barnet lika mycket eller något sånt där.
Ja, men jag tror så här att det liksom blir som att man då på Dick Sundervall-tiden när man börjar avlasta sin kvinna, då kommer man från ett håll där pappan kanske inte kände att han behövde göra någonting.
Hon kan väl hämta sitt eget vatten och hon kan väl fixa köket.
Eller att man inte var hemma så mycket, att man drog iväg och jobbade. Men att det då var så här, ja, men det är viktigt att vara närvarande och hjälpa till. Till att nu, när det liksom är slagsidor åt andra hållet i debatten, att papporna ska vara otroligt närvarande och det ska vara 50-50 och jämställdhet och allting. Då blir det mer så här att det mer handlar om att så här, Ja, fast nu är det inte liksom din tur att skina och göra allting. Nej. Utan nu, det mest jämställda och det bästa du kan göra just nu är att låta det hända med amningen och se till att allting funkar och avlasta så mycket som möjligt. Det blir som att man kommer från två håll.
Ja, men exakt.
Resultatet blir samma sak på något sätt.
Och Dick Sundevall hade kanske bara kommit en liten bit då också, att han tänkte att ja, det är viktigt att man avlastar och det ska man fortsätta göra sen, och att man kanske hade då den synen på föräldraskapet att det är så det kommer vara, så är det när barnet är 3, 5, 11 år också.
Ja, just det.
Men nu vet vi att föräldraskapet kommer gå in i en helt annan fas senare när barnet är kanske, jag vet inte exakt när det sker, men ofta när man går in i föräldraledighet.
Ja, det är ju så. Och men alltså jag har så mycket jag vill säga, men jag tänker, alltså det känns som att det här är förlossningsberättelsen, kan man säga så, och de första dagarna, och sen så kommer vi ju nu nästa vecka få höra mycket mer. Jag hade förberett också en lista med olika...
Ja, den vill jag höra nästa vecka.
Ja, men jag tänker att vi tar det nästa vecka istället för att så här stressa igenom det nu. Så lämnar vi det här och så liksom så hörs vi igenom en vecka och får liksom... Ja, det är ju en väldigt tydlig kronologi här nu. Det kommer ju hända grejer varje vecka. Så det
låter ju grymt.
Ja.
Men en rolig sak som jag måste ta upp innan jag glömde. Kommer du ihåg förra veckan så pratade jag om att jag hade träffat en kille som heter Jens i min ungdom, som jag skrev ett jättelångt handskrift
till. Ja.
Nu fick jag ett meddelande från hans sambo.
Mm-hmm.
Hon och Jens hade suttit och lyssnat på pappapodden tillsammans. Och så hade, han sagt, men fan, han pratade ju om mig. Och så berättade, alltså det är sambon som har skrivit det här. Han kanske inte har Instagram eller så. Tack för en grymt bra podd. Jag och min sambo lyssnade idag på ert senaste avsnitt när han plötsligt säger, men han pratar ju om mig. Det fick allt berättat för mig. Och han har brevet kvar och han hälsar. Och det är roliga med det här är, nej, men det som är knäppt är ju att jag visste inte ens säkert att han hette Jens, utan det var ju ett namn som jag drog till för att han hette typ Jens, förstår du?
Ja.
Men det visade sig, alltså det hade kunnat vara så att han hette något annat som är nästan Jens.
Ja, men han hette Jens. Vi måste ju få veta hur han tog det här. Vi måste ju få höra hans version av det. Jag efterlyser från den här sambon.
Ja, jag kan fråga, men det är också så här, alltså det är så jävla konstigt för att...
Nej, men du behöver inte fråga. Jag frågar av min nyfikenhet.
Okej, okay, ja, det finns där i pappapods... Nej, men du behöver inte fråga så här, utan du kan ju skriva till henne, och det finns ju på pappapoddens DMs. Det är också roligt för att jag tänkte att det var så här det hade gått in när jag berättade. Men man är inte helt säker, om det hade kommit en magisk fe som hade sagt, hörru man, vad kul att du tror att du skickade iväg det där brevet. Men det vet du gjorde ju aldrig det. Det låg ju i den där byrålådan som sen försvann när du flyttade till Malmgårdsvägen. Då hade jag ju köpt det. Jaha, nej, jag skickade aldrig, okej. Men det hade tydligen gjort, han hade sparat det. Men jag tror att jag kan ha skrivit om en grej som fortfarande... 23 år senare sprängstoff i mitt liv och väldigt hemligt så här. Så att jag tror han vet grejer om mig. Så du ska inte be honom i så fall, om du kontaktar honom nu, att läsa upp hela det här ocensurerat.
Nej, det jag lovar inte göra det. Jag vill mer ha reaktioner hur han tog det där då, eftersom du såg det som att du var helt ensam och sjuk i huvudet.
Ja, verkligen. Det skulle också vara intressant att veta, för det funderade jag också på. Jag sa ju inte att vi gick ut och rökte gräs.
Alltså, du frågar inte mig sånt där.
Nej, för det vet jag inte. Jag vet inte om vi gjorde det, eller om det var en att jag förskönande minne. Jag vet inte om det. Jag vet att vi gick ut och rökte någonting. Om det var cigg eller gräs, jag är inte säker på. Så det skulle jag vilja veta. Och sen så vill jag veta hur gammal han var och hur han tog det här.
Ja. Ja, men det kommer vi... Det hoppas jag att vi får reda på. En annan grej som jag undrar om du... som jag har tänkt på den här veckan, som jag undrar om du vet, att PK har fått en helt ny innebörd tydligen.
Nej, det har
jag inte. Det var en granntjej här, så frågade jag om en annan tjej på gården som är lite äldre, som jag inte har sett på länge. Hon är kanske 15 nu. Jag bara frågade, vad hände med henne? Och då sa hon så här, hon har blivit en sån här smink- och PK-tjej. Jag bara, va? Vad betyder det liksom? och då är det, vet du vad det står för?
Nej.
Power King. Alltså, du vet, en sån här tjej som sminkar sig och går runt och dricker Power King. Så hon har blivit en smink- och PK-tjej.
Nej, vad roligt. Power King. Och det är svårt att veta vad som läggs i Power King. Alltså, det är en budget Red Bull typ.
Ja, Men du fattar ju själva, du kan ju se tjejen framför dig när du går där i breda.
Ja, men en fjortis va?
Ja, det är alltså, det är klassisk, väl en fjortis. Ja, en klassisk fjortis.
Smink och PK-tjej. Smink och PK-tjej, det ska jag fan använda.
Du kan fråga Iris hur det ser ut om de har talat om smink och PK-tjej. Om det är ett begrepp eller om det här bara var på våran gård i Farsta.
Avslutningsvis, jag blev orolig när du såg på Facebook igår, så frågade du jävligt mysteriöst alltihop. Får man spela med kol?
Nej, med lungsot.
Lungsot?
Ja, det var ju så jävla konstigt. Alltså, det är riktig boomer-grej. Jag orkade inte ens. Jag bara raderade det med en gång. Jag skulle skriva
ja,
det.
Ja, jag fick leta efter nu. Jag hittade den inte.
Jag är ju med i en tennisgrupp på Facebook. Och jag kollade på en tennismatch. Det var, och en av spelarna hostade jättemycket hela tiden. Så då skulle jag skriva i till den gruppen. Och sen så har jag skrivit okay. Det som min. Så att det var så pinsamt och boomeraktigt. Så jag bara raderade mig en gång och gick vidare i livet.
Ja, okej. Jag blev orolig att du hade lungsot eller.
Ja, jag fattar det. Men så där får man inte göra. Det är ju som att man är liksom.
Men du gjorde det ändå jävligt personligt. För det var ju din sån här avatar med.
Ja, men jag är ju personlig i den här gruppen. Vi är ju liksom gäng tennisnördar som diskuterar tennis.
Jag fattar. Ja, men det var skönt att få det ut. Vi hörs om en vecka och då kommer alla bebistips, eller hur?
Ja, vi har ju förberett, både du och jag har ju förberett massa bebistips.
Ja, men jag vet inte om jag har, det är kanske mest du som har bebistips.
Ja, jag har förberett jättemånga.
Alltså, allting.
Men du är ju mitt i det. Du kommer säkert ha massa bra tips.
Ja, inte säker.
Okej, okay, jag kommer i alla fall ha skitmånga tips. Det kan ni lita på.
Ja, det är bra. Tack för idag.
Tack, hej.
Hej.
Jag minns jag bar dig hem på kvällen. Frågar, vad har du tagit? Res dig, säg något, håller om dig. Snälla, vakna med dagen. Jag kommer aldrig orka se dig. Jaga de faror som kommer jaga dig tillbaka. Sluta, jag ber dig. Hur många gånger ska jag sakna hur livet var med dig? Nu är du tom och alla dagar bara drar ner dig. När når du botten kan jag undra, jag ser ju hur du faller. Och jag kan inte hålla i dig, du har tappat bort mig. Den här världen kanske inte känns så fin, men den kan bli. Den här världen kanske inte känns så fin, men den kan bli. Den här världen kanske inte känns så fin, men den kan bli. Och jag vill inte vara utan dig. Du tycker inte om något annat än rus och Lana Del Rey. Och du vill inte ta dig framåt även fast jag bär dig. Du vet väl om att det är barnen som hyllar ditt hjärta. Du borde leva mer som barnen, då lättar din smärta. Den här världen kanske inte känns så fin, men den kan bli. Den här världen kanske inte känns så fin, men den kan bli. Den här världen kanske inte känns så fin, men den kan bli. Och jag vill inte vara utan dig. Jag vill inte vara utan dig.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.